Let's go to Carl.
Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Där är jag!
Välkomna till Galaxens bästa MMA-podd. Trots coronatider så hoppar vi in i studion för att leverera MMA-snack. Paul Elvaje.
Och Sabba.
Nu har det blivit dags. Alltså det har hänt så mycket i MMA-sfären. Senaste galan i helgen var helt otroligt bra.
Vilka mockar alltså, vilka avslut.
Det var magiskt, det är så kul att se. Och att så många bonusar kunde delas ut på ett kort.
Faktiskt.
Jag var inte redo på
årets gala kanske kan man kalla det.
Nej men verkligen, Dana är ju generös nu. Han verkligen sa ju det, varje fight har fått bonus. Varje fighter har fått en extra bonus på den bonusen.
Exakt.
50 G's baby, ditt minne blott. Nu är det 500 G's baby, det är det som gäller.
Exakt.
Nej, i ett parallellt universum.
Exakt, en annan dimension här.
Precis, då hade diskussionen kanske börjat på det sättet. Det har ju inte hänt jättemycket. Men det händer ju för sig
bakom kulisserna.
Bakom kulisserna yes. Händer ju saker. Vi har ju faktiskt inte pratat om John Jones-incidenten än. Så jag tänkte, det kan väl egentligen börja där. För det är väl det liksom senaste som vi inte har tagit upp. Om vi säger som vi backar i tiden nu då.
Big news.
John Jones åkte alltså dit igen för DUI. Han har alltså driving under the influence, varit påverkad. Det som verkade en hel del människor verkade missa, det är ju det att han hade druckit var mezcal, och mezcalen var recuerdo.
Oj, oj, oj.
Och du vet vad det är, va?
Nej.
Det är Jorge Masvidals mezcal.
Är det så?
Ja.
Masvidal ligger bakom det här.
Jag började garva så mycket.
Skickat en kartong med skall.
Ja, half a barrel of recuerdo. Jag bara, fan, det är ju Masvidals mezcal som han har skickat ut. Men det finns massa konstiga saker här. Tydligen så ska det avlossas vapen någonstans. Jag fattar inte om han har skjutit någonstans. Han ska ha hängt med hemlösa. Har du sett den här
videon?
Ja. Fan, jag mår lite dåligt när jag ser den.
Alltså det är deppigt att se någon. Alltså, du vet, hur man än vänder och vrider, han är atlet, han är world champ, han är kändis, men när det kommer till det där så är han ändå människa liksom. Ja. Och för det är många som liksom tycker, hur säger man, som garvar åt det här och använder det för att pusha ner han. Killen mår dåligt, och det får man liksom också acceptera, att han är människa i slutet av dagen.
För mig, första 6-7 minuterna var jag lite full i skratt. Men sen kände jag såhär, sen fastnade verkligen skrattet i halsen. Han började säga, min dotter har dyslexi. Mm. Och sen började han få panik och han började gråta. Han vet ju att han är körd. Exakt. Alltså man ser ju under hela videon att han kommer med så konstigt. Och så, jag tar så mycket slag i huvudet och jag har ADD. Och,
ja. Men... Alltså med det sagt så killen mår ju dåligt, och det har vi fått se här under hela hans karriär, att han har ju problem, alltså issues, personliga issues som tydligen inte har klarats upp hos han själv, och vad det beror på vet ju han själv.
Ja, det känns som att han på ett sätt så flyr från sina egna problem. Jag tror att han under en period upplever att allting känns bra, nu är det lugnt, och så går han bara tillbaka till sin gamla vardag. Han börjar igen med lite alkohol och festa, och sen är han där igen.
Precis.
Och det händer ju ungefär en gång per år, är det ju en John Jones incident.
Ja, på ett eller annat sätt.
Ja.
Och men alltså, vad säger man? Han har ju ett, så han sa ju det själv, alkohol. Han har ju ett problem med alkoholen, liksom, beroende. Och det är ett allvarligt beroende. Det ser vi i samhället här också, eller över hela världen. Och det är inget lätt beroende, speciellt inte om man har världens kameror på sig och spotlight, att liksom kunna hålla det här under belysning så ingen ska få reda på det. Och då blir det ju så att vi ser gång på gång olika skandaler med han, och att han hamnar i det här spotlightet igen negativt, vilket egentligen bara förstör för han, vilket är tråkigt också.
Ja, alltså i min mening så behöver han hjälp. Många har frågat mig, men borde han bli kattad från UFC? Nej. Kommer han bli av med bältet ifall det är ett längre fängelsestraff? Och det blev det inte. Fick han fick väl 4 dagars tror jag, hemarrest, vilket är inte jättesvårt under coronatider att ta. Och så var det samhällstjänst. Men nej, de kommer nog inte ta bältet från honom. Jag tycker istället att UFC i den här instansen ska istället då hjälpa honom,
tycker jag.
Att han ska få professionell hjälp. Han behöver ta i tur med alla sina demoner, bli människa igen. Och sen därefter får vi se vad som händer med idrottsmannen. Men just nu så tror jag att det är personen John Jones som behöver, människan John Jones som behöver hjälp.
Verkligen, och jag tror också att med hela allt som händer runt omkring nu med just corona är ju också att folk blir ju lite mera känsliga och går in i dåliga mönster och sånt som har liksom en flykt från vad som sker. Och har den här killen haft de issuesna innan, så är det väl ett sätt för han att liksom falla tillbaka i dåliga mönster igen här, för att fly vad som sker och kanske jobbiga tankar och sånt. Och jag tror nog det är det, men han behöver definitivt någon sorts stöd och någon sorts hjälp att liksom, i alla fall för sig själv. Och sen vet vi inte om det blir bättre eller om man kommer ha någon, liksom att det här kommer gå över, men det han måste struggla med det här vid sidan av hela tiden, känns som.
Han måste ju nog inse att han kan aldrig mer vidröra någonting som alkohol eller någon form av så kallad drog, utan den biten är ett minne blott för honom. Det är en kombination som inte funkar för John Jones. Men det är tragiskt. Jag kände själv, först var man såhär, nu igen, men fan, sen när man börjar titta och då började en massa andra tankar och cirkulera i huvudet angående honom.
Det har ju gått lite rykten också på nätet om att det eventuellt handlade om ett failat självmordsförsök också. Man åker runt med sprit och en pistol liksom, och det kunde varit något sånt som var på G. Oavsett vad, han mår dåligt, man ska inte hata på han liksom, utan man får helt enkelt bara ha lite empati för honom och se att det är skilj på fightingen och personen just nu i alla fall. Och att han är champ, det spelar ingen roll. Nu är det en kille som vem som helst som har problem och mår dåligt och som behöver hjälp.
Det jag tycker är väldigt konstigt är att han har ett nätverk av människor runt sig, men att det är ingen av dem som tar det här med honom. Att det är ingen som pushar honom, för han har ju varit på rehabcenter tidigare och han mådde ju bra utav det, han sagt själv. Han har själv sagt att han skulle åka en gång per år bara för att titta, men sen sket han i det.
Jag tror problemet är som hos många andra. Han kanske är i djup förnekelse och liksom när någon tar upp det här så fryser han ut dem och pushar bort dem. Och det är väl ingen heller, med tanke på att de kanske försörjer sig på att vara i hans närhet eller jobba med han. Liksom. Och då blir det ju svårt också att ta upp problem som kanske gör honom upprörd och vill att du inte längre ska vara nära honom och påpekar det här problemet hela tiden, utan han kanske bara vill ha en massa yes people som bara säger ja till allt han gör liksom. Och det är en svår situation just i och med att han är så känd och att han liksom har så pass mycket spotlight på sig runt hela världen. Men någonstans måste också han själv förstå att det är ett problem. Han är ju ändå pappa också, att liksom, det är vad han lämnar efter till sina barn också, vilken legacy.
Det var någon som, jag vet inte om jag läste det eller hörde det någonstans, men sa att han behöver en Joshua Fabia.
Ja, faktiskt. De är ju i samma trakt där ju.
Det ligger något i det. Sen kanske han inte behöver Joshua Fabia, men han behöver någon form av mentor.
Det tror jag.
Den biten håller jag med i. Någon form av liksom vägledare i livet. Han har massa coacher som hjälper honom med styrka, liksom striking, allt det där. Men han behöver nog också någon form av livscoach som kan guida honom genom livet rent krasst. Så vi får se hur han löser det här. Jag tror inte att han kommer bli av med något bälte, och just nu med tanke på att UFC är ju ungefär det är ju fryst just nu. Det händer ju inte så jättemycket, så jag vet inte varför de skulle hålla på ta bort bälten när organisationen inte ens rullar framåt med matcher. Just nu i alla fall. Får vi se vad som händer om någon vecka eller så. Men där är de just nu. Sen har vi då Tony och Khabib. Det fortsätter ju.
Exakt, det blir en djup suck här alltså.
Det blir ännu mer här. Och jag fick möjligheten att reda ut några frågetecken via Play Sport Live här i
tyckte jag gjorde det riktigt grönt alltså. Ja, borde vara där varje vecka.
Det kanske kommer, vi får se. Men om ni har missat när jag var med där, då kan man gå in på Viaplay Fightings Facebook-sida. Där ligger hela klippet uppe när jag var med Ola Wenström och snackade om just UFC 249 och Tony Khabib. Alltså från att jag var där så har det ju hänt lite också. Men det som har hänt är då, om jag nu summerar den här historien så som jag minns den, så är det då Khabib ska ha dragit till Dubai för att det var prat om att de skulle hålla galan där, så han sticker dit. Sen ska den inte hållas i Dubai och då sticker han till Ryssland. När han kommer till Ryssland så blir det någon form av lockdown. Och sen vet de inte var den ska vara. UFC tycker att han ska åka till USA. Han känner inte att han bara vill åka dit ifall han inte vet var han ska. Och han säger då, går du och ser ut med det här inlägget då, det känns fel, hela världen är nedstängd, det är massa stora företag stänger, så jag kommer inte resa. Men då blir ju diskussionen att nu står chicken. Det 3-2, the chicken race, och McGregor hoppade in och skriver grattis Tony, du vann den här. Men sen verkar det lite som att Khabib ändrar sig nu.
Ja, jag såg någon intervju där. Vem var det han blev intervjuad?
Bret Okamoto, tror jag.
Ja, exakt. Mm. Som var, det var ganska lång liksom. Mm. Först ska han förklara situationen och varför. Men sen så säger han ju ändå att så här, han vill ju ha matchen senare. Mm. Men inte just nu. Och sen vad det beror på vet man inte heller. För nu har ju folk börjat, men det är för att han inte skulle klarat vikten. Det är därför, si och så liksom. Alltså den här matchen är ju, hur man än vänder och vrider, den är ju cursed. Det är ju så det är liksom. Det, hur stor är chansen verkligen så här, av alla matcher att den här inte blir av ännu en gång? Man skulle ha kunnat bettat pengar när den här väl annonsades, att liksom, hur stor är chansen att den inte blir av igen? Så hade man nog tjänat ganska bra, tror jag nu. Men alltså jag hoppas innerligt att den här matchen blir av. Det är den matchen jag vill se. Jag vill se Tony möta Khabib. Jag vill se Khabib möta Tony. Ja. Det finns andra intressanta matchningar, absolut, som de har dragit upp här också, som Justin Gaethje och nu ska ju Conor vara med där, men jag har hört att det inte kommer bli av heller där, att Kevin har sagt att nej, vi behöver förbereda oss för det här. Men jag vill ändå att de två sparar sig för varandra.
Ja.
För det känns som att de har för mycket att förlora. Om bara att de gör en dålig match mot någon av de andra motståndarna, så skulle det förstöra hypen inför den här matchen också. Så.
Ja, jag måste bara säga att jag tyckte Ola summerade det på ett så bra sätt när jag förklarade allt som har hänt med de här. Det är i alla fall tre gånger som är väldigt speciella. Det är att Tony snubblar ju på en kabel för han går runt med solglasögon i Fox Studios och skadar benet. Sen är det ju tiramisu-incidenten med Khabib, och nu är det ju då corona. Och då sa han bara, intressant, det är alltså en kabel, en tiramisu och ett virus.
Exakt.
Det är de tre grejerna, och det här med viruset är ju bara, det är helt galet. Men jag blev lite såhär när de började snacka om spekulationer med Tony och Gaethje, tänkte jag, kul match, men det är inte det jag vill se.
Exakt, det är det jag menar, och det är såhär, det är en kul match, men det är också en risk.
Ja.
Skulle Tony förlora, ja, men då blir det inte Khabib Tony.
Nej.
Då är den hypen död, och just i det här, med den här matchen, så är det ju matchningen stilmässigt, att det är därför man vill se dem. Det beror inte på att, ja, men nu är du next in line, utan nu är det just, de är där de är i sina karriärer. Båda har liksom röjt, och det är de som ska mötas. Och stilmässigt så blir det ju intressant att se. Det är ju det. Det är därför man vill se den. Det är definitivt, och skulle Gaethje vinna, så är det också en intressant match att se Khabib mot Gaethje. Folk har pratat om att Gaethje har brottningen att kunna, men jag känner inte att det är samma hot som när han möter Tony. Och det är just därför jag tycker de ska spara sig. Nu var det ju prat om september här. Eller Khabib vill ju ha den matchen framskjuten.
Ramadan gör det, va?
Aja, ingen aning.
Oh, men det. Jag tror att det är därför det blir så långt. Det har med Ramadan att göra, det under
och förhoppningsvis så går det väl att flyga och allt är back to normal. Det vet vi inte heller, men förhoppningsvis att den matchen kan bli av. Och då är det ju inte, då är det 6 månaders framskjutet. Ja.
Alltså jag väntar ju hellre till september. Jag ser hellre den här matchen 1 januari 2021 än att det ska bli Tony och Gate. Nej, men jag kanske skit i den matchen bara. Skit i Tony och Khabib. Om det inte blir, om inte de kan vara på plats och få till matchen, strunta bara i det. Sätt upp andra matcher.
Postpona som de gör med allt.
Ja, och vill de fortfarande envist köra en gala den 18 april, sätt upp andra fighter.
Exakt.
Det är nog istället mitt svar, att välj ut andra matcher. Det finns intressanta matcher att göra, men vi vill inte ha hälften. Det är ungefär som att så här ska vi göra en otroligt god efterrätt. Alla ska få. Men tyvärr, vi har bara hälften av ingredienserna. Så vi har just nu ägg och mjöl. Men det duger. Nej!
Nej,
det
behöver
duger
lite
inte.
Salt, behöver lite vatten, ja, behöver lite jäst. Liksom.
Vi behöver hela kombinationen för att få fram den här perfekta kakan. Och Tony Khabib är det just nu. Vi kan inte ta bort hälften av ingredienserna.
Men vet du hur det ser ut? Är alla delstater i USA under lockdown? Det är de inte, va? Det är väl bara vissa.
Jag vet inte exakt hur många jag har fattat. Alltså det är ju några som har verkar, alltså jag såg ju någon guvernör för någon stad som sa att han förstod inte att smittrisken var så pass stor som den var.
Mm.
Det fick han veta för 24 timmar sedan, och det har ju världen vetat sedan januari. Så jag vet inte om han är bäng i huvudet, men det har gjort att han agerar annorlunda. Men det börjar bli, alltså jag får lite känsla av att det blir lite hårdare restriktioner. Men jag menar, USA i sig, det är ju, alltså det är ju så otroligt stort land.
Exakt.
Och det känns som att de, varje delstat agerar lite som länderna i Europa har gjort. Ja, okej, fan, det nådde Italien. Ja, men vi tar lite chill. Alltså som vi gör här. Det är ju fortfarande en lugn, ett lugnt sätt att agera runt det, medan hur alla andra agerar. Så, och där har ju det. Skillnaden i USA är ju också det. Visst, president kan ju ta beslut, men det är fortfarande varje delstat som tar sitt. Här tar ju statsministern då sitt beslut, och då gäller det hela landet och respektive andra länder i Europa. Men jag har för mig sett något om att Florida, men jag tror också att det var just Florida-guvernören som hade gått ut med det här. De har haft lättare där borta, men det kan ju också vända, och lär väl på sikt göra det.
Ja, alltså jag tänker mest typ så här Alaska, något sånt. Ja. Om det
där,
nu...
där har jag ingen aning.
Nej, men jag tänker det är glest, man kan säkert hitta någon liten lada någonstans, man kan bygga upp en bur liksom. Alltså vi hoppas ju att fightingen drar igång igen. Jag såg faktiskt, jag vet inte om det var igår eller förrigår, Trump, hans tal där, så sa han ju att han har ju fått samtal från alla chefer inom alla sporter i USA och liksom vill att de ska dra igång nu. Bland annat Dana White, och att han skulle fundera på en lösning här liksom. Och det säger man. Alltså folket måste ju ha något också och koppla bort den här rädslan och liksom 100% fokus på att det är apokalypsen som är här. Och vad är det bästa? Underhåll folket. Ge dem lite spel och titta på lite sport liksom.
Nej, men jag lyssnade på en podd i veckan. Det handlade mer om ekonomi. Där tog jag upp det. Jag tror det var fotboll någon kom in på. Att fotbollen stängde inte ens ner för andra världskriget. Och det är ju så, jag vet att baseballen rullade i USA under andra världskriget, alltså totalt, och hade ju då öppnat dem till och med upp en kvinnlig liga för att männen var ute och kriga. Men det är det där som är så jävla svårt, det är helt andra omständigheter den här gången, det är det som gör det så otroligt knepigt. Men jag tror nog att många, eller det här är en ren spekulation, så jag bara, men jag antar väl att de flesta kollar på hur ska de kunna göra. Då fick vi tomma arenor, men då är det här kroppskontakt, det är det som det, är...
Då är det ju mest, hur säger vi, funktionärer och spelare eller atleter, det är väl de som, om man har tomma arena, då, alltså då är det väl att försöka ha, fast problemet är ju
det blir
kroppskontakt liksom, det är ju resande och det är allt det här och...
Hur fan ska till exempel, jag vet inte, Panny, ska hon sitta och åka till Brasilien någon vecka och gå match? Alltså det går ju inte.
Det går inte, Brasilien har väl också...
Bolsonaro däremot, om jag fattat det rätt, han har ju påstått att det här är ju ingenting. Men okay, det kommer ju också leda till misär i Brasilien.
Ja, vi får
se. Det är otroligt mycket fattigdom. Och de länderna där
de som bor
är favelas.
Liksom. Precis.
Och när de blir körda, då är det ju...
Och problemet med sådana är ju att du måste ju gå ut varje dag och få ditt levebröd, få din mat på bordet. Du kan inte sitta hemma i 3 veckor och förvänta dig att ha en kyl fylld med mat. Utan varje dag är ju ett mission att överleva, och det blir jättesvårt. Mm. Och det ser vi ju i Indien nu, att det är liksom kaos. Nej, alltså, vi alla... Hela kollektivet här, alla de som lyssnar vill ju att det här ska dra igång igen. Vi måste ju se lite fighting. Jag vet att många har säkert suttit och kollat nu på gamla galer. UFC har ju släppt mycket matcher gratis. Men vi vill ju se nytt. Sånt vi inte vet resultaten på än. Och liksom, det känns som ett stort stopp i allt.
Det är ju ett stort stopp i allt.
Det är ju det som är grejen.
Det är ett otroligt stort stopp i
vakuum.
Ja. Det är det som är jobbigt. Jag märker det också. Jag är mer hemma än vad jag någonsin har varit. Man lyssnar ändå på de här råden att gå inte ut, gör inte det och det. Det märks. Fan, när man åker tunnelbanan hit, det är tomt.
Ja, det finns ju parkering.
Ja, jo. Nej, men exakt,
precis
exakt.
Utanför när man kommer hit. Det händer aldrig, ska ni veta.
Nej, men alltså, det är ett otroligt, otroligt konstigt läge just nu. Och jag känner också så här, man går ju runt med en form av önsketänk om att allting ska börja rulla som vanligt igen. Sen är det någonting i bakhuvudet som pockat. Alltså,
men
det är nog minst någon månad till innan jag tror att vi börjar se en massa sporter. Alltså.
Och till och med längre.
Ja, och blir det nu att coronan river upp ännu värre i USA, då kommer inte ett skit
det komma igång. Det bli e-sport istället.
Ja, men typ. Jag vet ju att Trump, nej men det är sant, alltså, jag såg att Trump sa vi ska börja, allting ska börja, jo men, eller hoppas.
Ja, hoppas.
Det där med hoppas, det är lika mycket som att
det är för att lugna.
Jag fattar att det är det, men samtidigt när det är honom, då blir man så, för det är som, jag kan säga, jag hoppas att det är 30 grader varmt imorgon, att jag kan bada, det kommer ju inte hända.
Men nästa vecka, då hoppas jag, och sen, men nästa, då vet jag att det är det där, det är för att lugna liksom, man kan ju inte säga, vet du vad, vi är fucked, då blir det kaos.
Det går ju inte.
Ja, så det är ett sätt att lugna.
Jag gillar ändå på något sätt så ärligheten som har funnits från andra länder, i alla fall, jag har ju kollat på Spanien och kollat här, jag tycker ändå att när Löfven har gått ut med folk kommer dö, det är faktiskt sant, det kommer hända. Och jag tror att det behövs, lite den biten, men jag vet inte fan. Vi har fått massa lyssnarfrågor om när det börjar igen. Ja. Man kan ju önska.
Det är jag tycker det är tråkigt så. För Sverige och nu när vi hade det här året som skulle liksom blomma upp svenska med mat, massa galor, massa supermatcher och så bara nej. Så bara där är liksom en stort steg bak tycker jag för svenska MMA, just att liksom det här året var då det skulle ske mycket, liksom ett skifte i galor och matcher, och att folk skulle kunna börja gå matcher hemma flera gånger per år, och det skulle bli stor fokus på det, och nu så liksom las alla de planerna på is, och vi får helt enkelt bara hoppas att när det här väl är över så blir det en extra stor liksom efterfrågan på att vilja se fighting, och att till exempel AK och Superior kan hålla fler galor, just för att det kommer vara sån tryck på att folk vill fightas, och det kommer finnas en efterfrågan på att titta på fighting.
Det tror jag. Jag tror också att det kommer bli att när det här väl är över, för det kommer att ta slut någon gång, vi vet man inte
när. Ja, förr eller senare.
Då tror jag också att de som är gedigna fans nu av vilken sport den må vara, man kommer uppskatta det på ett helt annat sätt.
Kanske,
för att nu har vi fått ifrån ryck. Nu tror jag verkligen att man kommer förstå så här, fan, jag älskar verkligen det här. Jag vill gå mer live. Jag tror också att det kommer göra att förmodligen så kommer live-eventen att det kommer blomma
definitivt
upp mer.
Jag kanske ger baseball en chans nu.
Ja.
Och lär mig uppskatta sporten. Fyra timmar, sitta och kolla.
Jag saknar baseballen. Nu skulle jag ha dragit igång här i slutet på mars. Det är jävla trist alltså.
Ja, nej, men det är som sagt, vi hoppas på allt, och det är tråkigt. Jag tycker just att det är små organisationer här som precis liksom har fått lite kapital att kunna investera i och göra galor på hemmaplan, att det liksom allt sattes på hold, och det kanske förhoppningsvis överlever de. Det är också en risk där att liksom mycket pengar har lagts ut som inte kommer komma in, och då är problemet som vi har överlag i samhället att liksom det är företag som inte klarar av den här perioden just nu, och som får läggas ner, och det vore väldigt tråkigt när vi har haft så mycket galor nu som har poppat upp.
Vi får se hur det blir. Man får väl bara de som handhålla galan innan det blev så här, grattis. Då har man inte hunnit planera. Jag tänker lite på
insider.
Ja, men Fight Club Rush till exempel, som hade med sin gala innan det blev det här blev som det blev.
Jag har pratat lite med Zlatko där också. Han planerar ju en gala i september. Så vi hoppas ju att den blir av. Han håller redan på här och planerar matchningar och sånt.
Ja.
Så det är ändå bra att ha ett mål i alla fall, och sen om det blir av eller inte, men då har man ändå liksom.
Men det sköna där är ju ändå att de kan ju planera det, men det betyder inte att de sitter och lägger ut pengar för det just nu. Skillnaden är ju då typ AK som eller Excellent som PR. Förmodligen har lagt ut PR, och fan, det är så här, oj, det här var pengar, är skönt. Men det är ju bara att köra på samma ställe, och då är väl folk redo liksom.
Alltså,
det är väl det man får göra.
Vi har mycket fighters, de kommer vilja fightas mer än någonsin nu. Speciellt alla de som hade matcher, som har tränat inför matcher, och så är det liksom, nej tyvärr, det blir inget, utan det kan ju också slå om lite att du tappar motivationen, men av det jag har sett på sociala medier så fortsätter ju folk träna ändå liksom, och vet att så här, när det här väl är över så kan det ju bli matcher på ganska kort varsel, att du ska vara redo att liksom kunna matcha. Då finns det inte tid att vänta 2 månader på ett camp, utan då är det liksom var klar och redo och börja gå match så fort det här är över.
Jag såg också att Malin Hermansson, de har ju hela Örebros fighting entouraget hemma hos sig och kollar på gamla UFC-galer.
Så grymt.
Ja, så du kör lite retro. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men hon hade lagt upp det på sin story, den här fighten som hade så otroligt små
shorts,
typ kalling, hade
Dennis Hallman
bara,
va?
Ja, typ bara kallingar
som Dana blev sur på.
Han var skitsned på.
Ja, jag tror det var Dennis Hallman.
Men han var väl typ kattad efter det, eller?
Just att han hade de här tanga. Och det roliga där är att för bara typ 10-20 år sedan så hade ju typ jättemånga såna där, och till och med ännu mindre. Kom ihåg när Vandelay brukade fightas i såna här red nose tanga kalsonger och liksom halva skinkorna hänger ut. Men ja,
det har hänt lite.
Exakt.
Men det är det jag tycker man ska passa på. Se de här gamla galerna. Nu har ni ju verkligen chansen att liksom se lite MMA-historia i form av gamla UFC-galer, gamla Pride som vi snackade om.
Det finns ju en till match jag kom på nu här. Det är Walid Ismail, Borachinas coach, alltså Paulo Costas. När han går en UFC-match, nu är jag osäker med det han möter. Det är någon japan, men då fick man greppa i shortsen. Och han hade ju på sig sådana här Valetudo-shorts, och motståndaren greppar dem liksom så att de åker in mellan skinkorna. Så det är också så här,
det är en cool grej att se, ja, hur det var då när man fick grappa i shorts och sånt och vad som kunde hända liksom. Man använde ju varenda lilla medel som var tillåtet.
Det var andra tider. Exakt. Helt enkelt. När fighting rullade som vanligt.
Precis.
Ja, jävlar. Du, jag tänkte att vi ska, eller vi för sig den här. Det har ju varit lite diskussioner mellan just Tyron Woodley och Kobe Covington.
Mm.
Jag tycker ändå den är intressant. Det är en match som jag gärna hade velat se.
Båda vill ju slåss mot varann och nu vet jag inte riktigt vad som har sagts.
Nej, de har väl hållit på ett bra tag, men nu började det ju igen och då kände jag att han slängde in den matchen. För
båda de bor ju i Florida också. Och så länge Florida inte har restriktioner så skulle ju de kunna faktiskt rent vad man, alltså de skulle ju kunna fightas.
Ja.
Och med tanke, jag tror alla nu är rätt strategiska också, för de vet ju att den matchen som blir av kommer ju få världens ögon verkligen på sig. Det är verkligen så här, blir inte Khabib Tony av nu så är det ju den matchen som väl blir av kommer ju få kanske folk från andra sporter. Alltså det är någonting att titta på förutom att titta på gamla grejer. Så jag tror att det är ett väldigt strategiskt val att för någon som vill bli ett världskänt namn. Så är det en perfekt möjlighet just nu faktiskt.
Ja.
Men det gäller bara att de får fightas. Det är ju det.
Ja, den matchen vill jag se. Sätt den istället för Tony och Khabib. Det är den, den vill jag ha. Vi ska hoppa på lyssnarfrågor. Då har det blivit dags. Nu är det lyssnarfrågorna som ska besvaras. Och som sagt, saker som vi har tagit upp i samtalet redan kommer du inte att ta upp här. Alex Mademyr frågar: vem i er mening är the GOAT genom MMA-historien? Ja, Söva, du får ta den, för det är en lätt fråga.
The GOAT genom MMA-historien? Ja du, alltså det är olika. Med tanke på att det är olika eror så är det ju svårt att säga, utan jag skulle säga att varje decennium har sin GOAT. Med tanke på att sporten har utvecklats, så det vill bara se vilka som har varit champs, sån här long range champs som har liksom haft ett bälte länge. Skulle man kunna sätta in att de var GOAT under den perioden, och det är olika viktklasser, men det är en väldigt svår fråga. Jag tror inte det finns någon som är GOAT över allt. Om vi säger så, alltså, för det i så fall skulle det vara de moderna champsen, med tanke på att de är ju bättre allround och på allt än vad man var för kanske 20 år sedan.
Ja.
Men för 20 år sedan, de som väl var ju bäst då. Så den frågan är en klurig fråga, och jag skulle säga att man får kolla på de som har haft bälten i de största organisationerna då, Pride, UFC, och som försvarade de här bälten längst. Det är väl de som var GOAT under de här åren.
Ja, nej, jag håller med. Jag tycker den är jättesvår. Jag tycker det är upp en bra grej där. För mig är det alltid det. Jag brukar också säga att de fighters som är idag spöar majoriteten av de som fanns förr. För att det är, folk har bättre koll.
Det är klart, de har ju sett de här gamla fightersna.
Ja.
Och lärt sig från dem och sett misstagen de har gjort. Och liksom, vad säger vi, täppt igen hålen i gamet som de kanske hade. Det är klart det blir bättre hela tiden, men därför går det inte att jämföra. Men de som väl fightades då var ju bäst då.
Ja.
I den circuiten, alla som fightades liksom. Så,
Pub 90.
Oj,
vår härliga Pub 90. Hej! Om UFC är tillbaka i sommar, tror ni att det blir ett superkort? Alltså med de fightersarna som inte blivit av på ett planerat kort. Bästa podden, tack så mycket.
Ja, jag tror att det kommer... Alltså egentligen inte, det behövs ju inte heller, med tanke på att det kommer vara den enda galan som alla kommer se. Men jag tror ändå att de kommer ha stora namn på galan.
Ja.
Det tror jag verkligen.
Och det länkar in, mitt svar som jag vill ge länkar in till Marcus Svedholms fråga, som är: hur tror ni UFC:s approach kommer vara efter detta, många kort per helg? Eller, ja, Dana och de har ju sagt det, att de kommer nog att köra flera kort vissa veckor. Det kan bli att du har antingen ett kort på fredag och sen lördag, alternativt att du kanske har ett kort på onsdag och sen är det en annan till helgen.
MMA overload alltså.
Ja, så han har sagt att alla galer ska bli av, att de kommer att, då dubblar de produktionen helt enkelt.
Ja, det vore ju grymt. Ska jag sticka in någon här? Det här är ju också en väldigt klurig fråga. Fredrik Straube: grym podd, keep it coming. Vilka anser ni vara Sveriges fem bästa pound for pound fighters?
Fem bästa pound
for
pound?
Ja, det går ju inte. Bara frågan här. Pound for pound är ju att det är en fighter som ska vara bäst, om man säger så. Men jag kan tänka mig att man kan ju vända på frågan och säga: vilka fem är väl Sveriges främsta fighters, eller det är väl något sånt han är ute efter. För pound för pound blir ju fel. Det ska ju vara, då är det ju ja, en det som oberoende av viktklass är den som sticker ut mest. Men det finns många. Alltså om man tänker aktiva senaste året, så skulle jag säga Guram. Skulle säga...
Det är mycket snack om Khamzat, och Khamzat är ju obesegrad och gör ju skitbra ifrån sig.
Det är det jag menar, precis.
Det är bara att vi ser ju inte riktigt honom på våra inhemska galor senaste tiden. Men det är ju en kille som många hyllar väldigt mycket, och precis, tror att han är väl framtiden.
Så man får helt enkelt se de som är, säger vi, som är aktiva och som har en framtid. Jag måste säga min boy Kalle Albrektsson. Det är jättesynd, vi hade ju match här planerad i maj. Mm. Som nu är framskjuten också, vilket är tråkigt, för då vi såg väldigt fram emot den här matchen. Men den blir av. Det är bara att det är framskjutet, så när väl den galan kommer så blir det av. Sen har vi massa up and comers. Det är ju det.
Ja, jag tror mer att den här frågan är mer relevant om 5 år.
Ja, alltså, precis.
För det händer så mycket just nu. Sen kan vi alltid ta, men Alexander Gustafsson, Jack, alltså du går ju liksom trycka på de uppenbaraste av uppenbara också. Emil Pedersen, Hermansson versus Weidman, vem vinner och hur? Jag säger Hermansson, och jag tror att han kommer ground and pounda ihjäl Weidman, i min teori.
Efter jag såg Jack nu när jag var, sista resan jag kunde göra innan lockdownen, om vi säger så, när jag var i Oslo, så Jack kommer slakta Weidman. Ja, det är det jag har att säga om den. Ja. Jag har en rolig fråga här. Jag tänker du får börja och svara på den. Renas Korskanao. Tja, vilka bra fightingfilmer kan ni rekommendera nu under dessa tider?
Fan, Bloodsport har ju redan rekommenderat. Jag kommer ju såklart säga Bloodsport, kickboxer. Alltså det är så roligt, för att jag snubblade över en video som är typ så här, what the fuck happened to this movie, tror jag det. De gör sådana segment. Och då var det best of the best. Ja, såg du den?
Med Eric Roberts.
Ja, taekwondo-rullen.
Jag har DVD-samlingen, jag tror det är 5 stycken. Ettan och tvåan är bra, resten är liksom, då byter de hela casten. Men
det är 80-tals grej. Alltså, man kommer ju nog tycka att det är värsta skiten idag. Men jag tyckte att det var jävla 100 år. Så vi får gå på så här, vill man ha fighting-filmshistoria, då ser man Bloodsport, man ser kickboxer, man ser best of the best. Fan, har jag missat någon?
Alltså jag gillade Quest med Van Damme. Jag tycker den är cool, och Roger Moore är med där också. Den är liksom, och det är just verkligen, det är en liten så här tidig UFC-film, för det är, alla kommer med sina stilar, och man verkligen så här överdrivit deras stilar. Det är någon som kör så här monkey style och springer runt som en apa. Men det är coolt. Sen har vi ju Capoeira-filmen.
Ja, Only the Strong.
Yes.
Så var det.
Med Mark Dacascos. Exakt, den är också cool. Just att den liksom, den gav ju Capoeira ett utrymme. Sen tänker jag vara mer. Jag vet att det finns ju så här, inte nostalgi, men lite kuriosa. Det är ju typ att Machado Brothers lärde ju Mel Gibson en triangel som han använder i Dödligt vapen 1 när han chokar ut the bad guy i slutet. Och det är så här, det är första gången man får se en triangel i en stor film liksom. Och nu ser man ju olika lås hela tiden i filmerna, men det är en liten så här, en liten kuriosa grej att veta att så här, wow. Men annars någon så här superfight film som
jag har ingen koll på sånt här nytt. Alltså typ, folk är ju sålda på en Scott Adkins. Jag har bara sett honom i Doctor Strange. Alltså, ingen
Michael
koll på.
J. White, nej, jag har ingen heller. Så här, wow. Alltså, det är i så fall de här gamla. Vad heter han? Dan Wilson gjorde väl också några coola filmer, vet jag. Dan the Dragon Wilson.
Ja, just det. Don the Dragon Wilson.
Don det är så. Men alltså fightfilmer, alltså egentligen, jo, fast det var ingen fightfilm direkt, fast den var väldigt cool tycker jag. Ändå Universal Soldier med Van Damme och
alltså egentligen
Dolph.
Allt Van Damme kan man... Vad som än är Van Damme, det är bara släng in i att se lådan.
Och sen är det såklart Rocky-filmerna, det är också så här, de räknas också till fightfilmer, det är ju boxning, så de är liksom odödliga också, speciellt Rocky 4.
Sen vill man ha cheesy action med ninjas, då kollar man på American Ninja.
Exakt. Nej, men det, alltså, det tråkiga är väl att jag tror inte så mycket av det här finns på de här streamingtjänsterna, tyvärr. Nej.
Bloodsport här för mig finns.
Ja, och Kickboxer, va?
Mm, jag tror det.
För annars liksom lägger man in typ Van Damme så dyker det upp typ två filmer, vilket är väldigt, väldigt tråkigt. Ja. Men alltså, det är en svår fråga, men... jag tror en enkel googling över fight movies 80s, 90s, så kommer ni säkert hitta rätt så coola grejer som vi har glömt bort idag och prata om.
Verkligen. Ska vi gå vidare?
Yes.
Mattias frågar, den här får du. Sakuraba versus Hickson i deras prime. Hur skulle matchen sluta?
I deras prime? Ja. Alltså det är den matchen man ville se. Just att Hickson var ju den som var Gracies liksom den bästa. Om man säger så, som alla sa var den bästa utav dem, och att hans markgame skulle ha varit något helt otroligt. Och alltså det är en klurig match att analysera, just för att Hickson stående var ju katastrof, man använde det för att liksom clincha upp, och jag tror att hade Sacco använt, han har ju mycket bättre stående, så hade han kunnat haft en chans. Men det är en match jag skulle ha velat se just under deras båda prime, att liksom Sakuraba var ju väldigt innovativ med nya tekniker och sin liksom catch wrestling baserade stil mot Hickson då, som ska ha bland det liksom bästa jiu-jitsu gamet som har någonsin existerat. Så jag skulle nog säga Hickson. Men jag tror att IQ-mässigt så kanske Sacco hade vunnit, just att han också var The Gracie Hunter. Så nej, det blir en sån här what if.
Ja, verkligen. Verkligen. Ska vi se. Jag har också fått från Rennas. Tjena, grym podd, grabbar. Vilken av de sjukaste KO har ni sett IRL? Och när ni kollat hemma. Alltså, IRL får jag nog ändå lyfta, för det var ju lite speciellt. Det var faktiskt när John Jones KO-ade Darren Cormier. Jag var på den galan. Och jag satt precis ringside och han flög ner liksom ganska bredvid. Jag pratade med Luke Thomas efter det. Han bara, that's gotta be insane, man, being that close. det var det.
Det är säkert det.
Nej, det var helt galet. Så jag får nog säga den. Det är nog en som jag kommer på så på rak arm.
Alltså, man har ju sett
sen var
många.
Ju på McGregors debut i Globen, men då satt jag på ringside.
Ja, jag satt uppe på läktaren då, men alltså man har ju sett, alltså jag skulle i så fall den som har, de som har haft mest så här, wow, det är när jag har varit i Japan och sett Tenshin. Alltså då har det ju varit K1-matcher, men liksom sättet han har knockat folk på har varit liksom brutalt. Och det är sånt som jag så här, just nu bara så här, får upp i huvudet, så här, just det. För då är det liksom en rak vänster och folk somnar i luften. Så det är väl det som jag kommer på nu. Men sen har man ju sett så mycket avslut under liksom åren på galer. Och ja, men det är väl typ Tenshins matcher.
Ja.
Ja.
Gå vidare. Så ska vi se.
Ska jag skjuta in här?
Ja, men gör det.
Från A Nirvana. Hur tänker ni kring vikten av mental coaching inför och under match?
Jag skulle säga att den är väldigt viktig. Jag tror nog jag uppfattar den som väldigt underskattad. Det är min tanke, för att det är inte jättemånga som jag pratar med som faktiskt jobbar med mental coach. Men jag märker också att de som vill göra det, typ som Jack Hermansson också, det händer något.
Exakt, det händer något. Det är som att liksom de kan utnyttja sin hela potential på ett bättre sätt. Att de inte spänner sig och hindrar sig själva från att kunna prestera så bra de bara kan. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ha... Alltså under match, det är väl inte att ha mentala coachen under match, men det är väl olika sätt och metoder du har arbetat som du kan använda under match, och som då dina coacher kan påminna dig om. Att du går in i de här mönstren liksom tankesätten som gör att du kanske slappnar av mera och inte lägger så mycket press på dig själv och liksom egentligen bara ha kul och kommer in i flow så enkelt som möjligt. Det är väl det alla vill uppnå, liksom, den här flow-staten där inte tankarna bråkar uppe i huvudet, utan du är där och bara reagerar på det som sker och instinktivt på allt du har lärt dig. Men det är väl uppbyggnaden till det här, och det ser man ju att de som är på toppen, de flesta har ju tagit in en mental coach för att liksom fortsätta hantera den här pressen. Bland annat GSP hade ju väldigt liksom, han har ju gått ut med det också, att han hade ju, det var ju jobbigt med den här pressen hela tiden, att du är champ, du har en stor liksom så här måltavla på din rygg, alla vill vinna över dig, och du måste liksom kunna hantera den här pressen i huvudet, att så här, okej, ska jag träna 24 timmar om dygnet för att alla andra tränar idag? Eller, det är sådana saker också. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror att vi kommer få se mer utav det. Desto mer sporten.
Ja, jag tror att om x antal år, jag vet inte hur många år fram, då kommer alla ha en mental tränare. Jag upplever ibland att vissa underskattar det mentala. Ja, men du vet, man tränar på gymmet eller man gör fighting. Ja, men i slutändan så har du faktiskt en hjärna som kliver in i buren också. Och det gäller alla sporter.
Det är
i slutändan din hjärna som gör allt. Att du är stark eller att du kan vissa tekniker, om inte du pallar trycket mentalt. Det kan, alltså, för mig, alla borde ha en mental tränare. Det är ett litet ett frågetecken att det är år 2020 och corona. Och folk fortfarande inte har en mental tränare. Nej men på riktigt. Vissa är väldigt förvånade över att de verkligen underskattar det.
Och som du säger, man kanske inte behöver ha en mental tränare. Men man behöver ha ett intresse för mental, alltså, förberedelse.
Ja, jag tror att du behöver någon som guidar dig genom alla tankar och funderingar. För jag tror också att många brottas med dem själv. Och det tycker jag man kan se. Jag kommer inte nämna fighternamn alls, men det är tydligt när man märker att fighters kliver in och det mentala inte riktigt är på plats. Man vet att de är bäst på gymmet, men de får inte till det. Vad beror det på? Det beror inte på att deras kunskap är dålig. Det beror på att pressen när de väl kliver in är överväldigande. Och har man ingen man kan prata med det om vad det beror på. Mm. Men folk har ju skrajat för att gå och prata med en terapeut eller öppna upp som sina känslor också.
Och jag tror att det är väldigt vanligt hos just i den här sporten då du liksom ska vara tuff och du ska inte visa svagheter, men det är ingen svaghet, det är egentligen ett smart vapen liksom, att så här, du ska ju vässa allt.
Ja.
Yes.
Jag tror Andres Viracka och Fredrik Albin 83 har egentligen samma fråga här. Vad tror ni om Alex comeback? Andres har då skrivit, vad vet ni om Alexander Gustafssons tidsplan gällande hans comeback? Alltså han hintar ju väldigt, väldigt mycket om det. Men mer än så vet jag faktiskt inte. Det låter ju som att det senaste jag läste var väl att han ville till USA och gå och träna och köra camp. Så ja, det känns väl som att han är på G. Men jag sitter inte på någon, tyvärr, ingen mer info.
Nej, vi hoppas så tidigt som möjligt. Alltså efter corona-grejen har gått över att vi ser honom. För tiden går ju, det får man inte heller glömma. Och alla blir äldre. Det är ju tyvärr det som är problemet också. Att de som har varit lite nu, lite efter 30 säger vi så. Så är ju inte klockan i deras fördel nu att allt står stilla.
Nej.
Utan nu blir det blir ju tyvärr att man måste liksom vänta. Det blir som vi sa, en stor paus mitt i det här.
Ja.
Jag har en fråga här från Big Can 93.
Yes.
Skillnad mellan rörelseträning och styrketräning. Vad är viktigast? Hårt arbete eller smart arbete?
Det var ganska många frågor.
Ja, precis.
Den ena ger ju svaret i sig själv. Vad är skillnaden på rörelseträning och styrketräning? Ja, den ena rör och den andra tränar upp din styrka.
Precis.
Men jag säger väl du behöver båda.
Exakt, varierad. Du behöver både två, du kan inte bara ägna dig åt en träning.
Nej.
Utan du ska, just i fighting, du ska både vara rörlig
och du måste vara rörlig.
Precis, och du ska vara stark när det gäller. Och du får hitta sätt hur du kan träna båda två.
Ja. Vad ska vi se. Julian Stenlund frågar, är The Joker norrman eller svensk? Han är svensk, han bor i Norge.
Yes. Vänta, jag har en här faktiskt som ska få en liten avhyvling också. För att han har skickat på DM istället frågan. Ville Johansson 79, du får börja skicka de här frågorna på frågegrejen istället. Men eftersom det inte var så många så kan jag ta upp den här. Okej, det här är också en sån där... Vilken eller vilka är de bästa matcherna ni har sett live på plats?
Men fan, jag fan att vi besvarade det här i någon annan podd, va?
Osäker.
Eller var det bara vilka bästa matcher?
Ja, det finns mycket.
Alltså live på plats, alltså så här, det är en av de första matcherna och här kommer du hålla med. Annars får du fan stryk, inte av mig utan av han. Ja, exakt. En av de första, det var det första MMA-gången jag gick på. Det var Matti Mäkelä mot Thomas Valentin. Det är en match som verkligen stack ut för mig totalt. Jag har inte sett den sedan den dagen, men det är verkligen en match som etsade sig fast i mitt så här MMA-minne. McGregor såklart, att jag såg hans debut, det kommer jag aldrig glömma, för den stack ut. Det var en jävligt spektakulär debut han gjorde. Men fan, alltså, det är mycket matcher jag sett live alltså. Jag har ju suttit och kommenterat några UFC-galor mitt på plats också, så det är så här.
Alltså det är
Jag vet inte, men jag kommer väl säga Valentin, för den Mäckel och Valentin, för det är ändå en match som...
Det var ju tidiga dagar.
Ja, men det var ju det. Det var,
så den kanske inte håller idag om man ser det, om den, men då väljer man inte se om den och ha kvar den här romantiska bilden utav de här fighterna. Det är som förra avsnittet när jag pratade om Joakim Hansen och Janne Lax. Jag tror att se om den idag så kanske jag bara, aha, var det så här? Men bilden just i den eran så var det en grym match.
Ja.
Men det är svårt att svara på vilka de grymmaste matcher man har sett live. Liksom. Det är...
Ja, det är verkligen svårt.
Mm.
Det är ju några 100 matcher man har sett.
Jag tycker alla matcher har varit grymma. Liksom. Det är inga jag kan säga, wow, den här var it. Utan, svår fråga. Jag kan inte ge svar på den faktiskt.
Nej, men så sa att se John Jones och DC 2, det är en speciell grej. Jag har redan nämnt den som knockout på plats. Då, men den blir lite speciell. Jag har inga fler frågor. Det var faktiskt allt.
Jag ska kolla igenom här. Jag har en kvar tror jag faktiskt. Från Pub 90. Double Trouble alltså, igen. Vem tror ni vinner mellan Valentina och Weili? Och i vilken viktklass? Älskar podden.
Alltså det är en jävligt svår fråga alltså.
Bara svåra frågor alltså.
Direkt när jag får en så här, jag lutar nog lite åt Shevchenko måste jag säga.
Mm.
När jag får en så här så jag tror nog fan att det är Shevchenko alltså.
Jag känner också lite så, just att Shevchenko har ett litet bredare game. Mm. Och det fick vi se här efter Joanna-matchen.
Mm.
Och att hon är större liksom. Och att hon kan välja att ta ner. Och har liksom... Hon kommer inte bara köra stående utan hon kör MMA. Och då tror jag det just nu känns som att hon nog skulle vinna. Och med den rutinen hon har. Men jag vet att de också har tränat mycket ihop. Så det är...
Ja, vi får se. Vi får se vad framtiden kommer att visa.
Jag tror att den matchen nog kommer bli av förr eller senare. Om båda fortsätter vinna som de har gjort så är det liksom en superfight.
Ja.
Sen vilken vikt? I don't know. Maybe catchweight.
Hörrni, tack för alla lyssnarfrågor. Som vanligt, podden hade varit 5 minuter om det inte vore för er. Men skämt åsido, fortsätt skicka in lyssnarfrågor varje vecka. Vi får se vad som händer den här veckan. Vi får se om vi kommer att kunna göra en breakdown på 18 april, om det blir en gala eller ej. Det vore ju skönt om vi visste det i alla fall innan måndag, ifall den verkligen kan bli av eller inte. Vi får se. Vi håller hoppet vid liv. Följ oss på Instagram, @paulenvaje.
Sebba.
Och dela och sprid MMA-podden och det bästa MMA-snacket i galaxen. Så fortsätter vi att hoppa in här i studion och leverera nya avsnitt varje vecka. Tack för den här gången.
Tack.
Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.